Det var någon som hade frågat här vilka vi var i den här bönegruppen. Är vi här inne allihopa? Vi som tillhör bönegruppen här i Alingsås. Ska vi ställa oss upp en gång? Det är några stycken som är där ute. Jag vet ett par stycken som inte kunde komma av olika anledningar idag. Vi är en grupp på 10 personer ungefär. Då samlas vi varje vecka. Så har vi gemenskap med varandra och talar lite om det vi tycker är viktigt. Och så läser vi Bibeln. Så ber vi till Gud. Och ber för kristenheten i Sverige. Vi ber för ett andligt uppvaknande i Sverige. Vi ber om väckelsetider i Sverige. Vi ber om förnyelse för alla kristna i Sverige. Och så ber vi om det är så att det är någon som har något alldeles särskilt bönämne med sig, så ber vi för det också. Men annars är det detta vi ägnar oss åt. Och jag personligen, jag är så oerhört tacksam över de här vännerna som vi har, som vi är i den här gruppen. Det betyder oerhört mycket för mig personligen. Vi försöker inte att vara någonting som vi inte är, utan vi är bara en liten, ja, jag vill nästan säga att vi är en liten husförsamling. Och vi ber och vi läser Bibeln. Det är ganska bra, va? Visst känns det skönt att det kan vara så enkelt, va? Jag har en ambition, jag har inte så där våldsamt mycket ambitioner egentligen. Men jag har ambitionen att ha en enkel tro. Jag vill ha en enkel tro på Gud. Jag vill ha ett enkelt förhållande till Gud. Jag vill ha en enkel syn på vad Bibeln säger. Och jag vill leva ett enkelt andligt liv. Jag säger enkel i en positiv bemärkelse. Det här var en parentes. Det var någon som hade frågat om vad vi var för ena. Jag tror att det är några som gömde sig som står där ute. Men ni kan spana in dem, för vi har blanka namnskyltar på oss. Inte såna där enkla som ni fick. Men ska ju vara lite skenande. Petrus första brev. Jag ville stanna där en liten stund. Från början där är Petrus första brev. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade som främlingar i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien, utvalda enligt Guds, vår faders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått. Jag har ju den tanken när det gäller Guds ord. När det gäller breven och vad det än kan vara. Jag tror att det är riktat till mig. Jag tror att det gäller mig. Och Petrus, när han skriver så här till de utvalda som blev skingrade, så tror jag att han menar oss också. Jag tror att det Petrus skriver, det är för oss, vi som är samlade här idag. Vi som tar del av bibelordet idag, det är för oss, det gäller oss. Det är så med allt Guds ord. Det finns ju vissa saker som gäller Israels folk, det vet vi. Men annars är det så att det gäller oss, vi som läser det. Utvalda, säger Petrus, enligt Guds, vår faders plan. Jag har funderat över det här, utvalda, vad det kan betyda. Att vara utvald. Vad har du och jag gemensamt med dem som Petrus räknar upp här? De som lever skingrade på de olika orterna här, va? Vad är det som vi har gemensamt där vi skulle kunna säga att det finns en utvaldhet hos oss? Vi har nåtts av evangelium. Det är det som är gemensamt för oss. Det finns miljoner runt om i världen idag som inte känner till evangelium, som inte har nått så det va. Det finns miljoner som har levat och dött före oss som inte nåddes av evangelium. Vi vet att det är så. Det är ingen självklarhet. Men du och jag, och de som Petrus räknar upp här, vi har nåtts av det. Vi har fått möjlighet att säga ja till Guds kallelse. Vi har fått säga ja till att slussas in i den plan som jag tror att Gud har för människan. Jag vet inte om det finns en alldeles särskild plan för varje människa. Kanske att det finns det. Men det finns en stor plan som Gud har för alla som säger ja till honom. Och jag tror att detta tror jag är att vara utvald. Och vi kan fundera över ibland varför just vi är bland dem som har fått den här nåden att ta ställning till evangelium. För det har vi ju fått. Vi har nått så. Det finns nog inget svar på det här tror jag, varför det ligger till så här. Men det finns skäl att tacka Gud för att vi har fått uppleva det. Det finns skäl att tacka Gud för att vi kom så att säga inom räckhåll för förkunnelsen om Jesus. Helgade av anden, säger Petrus sen i det här sammanhanget vi läste. Ja, vad är det att vara helgad av anden? Ja, det måste ju vara det gudomliga liv, det andliga liv som Gud vill låta oss leva. Det andliga, det gudomliga inflytande som Gud vill ha över ditt liv och över mitt liv, som gör att vi vänder oss bort ifrån det som världen kallar vi det, som världen erbjuder, för att istället närma oss Gud. Detta måste vara vad Petrus menar med att vi är helgade av anden. Helgade är ju också på något sätt att vara avskild. Jag tror att det ska vara så för oss. Vi är avskilda från världen för att tillhöra Gud. Det är det, tror jag, som Petrus talar om. Och det är det du och jag har fått möjlighet att säga ja till. Bestämda, det här tycker jag är märkligt och underbart. Bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Det finns mycket som, vad ska vi säga? Det finns mycket vi skulle kunna hitta på, ni och jag. Det finns mycket som intresserar oss. Det finns många vägval som vi skulle kunna göra. Det finns mycket som vi skulle kunna göra därför att vi följer det som vi tycker är intressant. Därför att vi tycker att det ska vara någon slags, eller något självförverkligande. Men Gud har en lite annan syn på dig och mig än vad vi själva har kanske. Han har bestämt oss till lydnad och rening. Jag tror att det finns inget större för människan än detta att lägga sin egen vilja åt sidan för att fråga efter Guds vilja. Att leva i lydnad för Gud och i den rening som Gud vill att du och jag ska genomgå. Lydnad och rening med Jesu Kristi blod, skriver Petrus. Gud har en avsikt med oss. Han har en väg som han har tänkt att vi ska gå. En speciell väg. Jag har en väg. Och du har en väg. Men de här vägarna vi har, de har ganska mycket gemensamt med varandra. Tredje versen i första kapitlet. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt. Till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Gud vill väcka någonting hos oss. Gud vill lägga någonting inom räckhåll för dig och mig. Något som inte kan förstöras. Något som inte kan fläckas. Något som inte kan vissna. Va? Utan som vi förstår, som hör samman med den eviga världen. Va? Det vill Gud lägga inom räckhåll för oss. Va? Jag tror att Gud vill också på något sätt lyfta oss för att visa oss på någonting som väntar. Och vi är ju samlade omkring någonting särskilt som väntar, nämligen Jesu tillkommelse. Jag tror att i grund och botten så handlar det här första kapitlet, det handlar bland annat om att Jesus ska uppenbara sig igen. Och det handlar om det liv som Gud vill att vi ska leva, så att vi är beredda när han kommer. Va? Så att vi väntar honom när han kommer. Va? Jag tror att Gud vill lyfta oss upp lite för att peka på någonting. En frälsning som är beredd att uppenbaras i den sista tiden. Inte den frälsning som betyder att vi säger ja till Gud. Att vi säger ja, jag vill ha min synd förlåten. Utan en räddning, en slutlig räddning för Guds folk. Va? Som hör ihop med att Jesus ska komma tillbaka. Va? Vers 6, samma kapitel. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro. Och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld. Jag tror vi ska läsa den här och ta bort den här bisatsen, så ska vi se om det inte blir enklare. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom ännu. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro. Era själars räddning. Ja. Är det här som jag tror Gud vill visa oss på? Jesus ska uppenbaras. Han ska uppenbaras en andra gång. Och det handlar om det som är det målet för vår tro. Våra själars räddning. Ja. Petrus han förutsäger också att det kan komma prövning. Vi kan sättas på prov. Vår tro kan sättas på prov. Det finns en tanke säkert hos Gud även med det. Va? Därför att det som är äkta i vår tro, det ska komma fram. Va? Själva kärnan i vår tro, den ska komma fram. Men Petrus uppmanar oss att jubla därför att vi är nära målet, säger han. Va? Vi är nära målet. Vi står inför detta. Jesus ska komma. Va? Vers 10. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden som Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänar med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande sänd från himlen kommit till er med evangeliet. Detta som änglarna längtar efter att blicka in i. Bibelns profetier som Petrus berör lite här, de talar ju om en kommande Messias. Det här är ju någonting som fascinerar mig mer kanske än någonting annat i Bibeln. De gamla testamentliga profetierna som pekar på en kommande Messias. En lidande Messias. Men också en härlighet som skulle följa efter det. En Messias i tjänargestalt som besegrar döden och synden. Men också en härlighet som skulle följa. Och vi vet att Jesus han kom i ringhet. Det gjorde han för syndens skull. Men han ska komma i härlighet en gång. Och det är det som vi är lite samlade omkring här idag. Vi vill fundera lite över det, vi tänker lite på det, tala lite om det, va? Jesu andra tillkommelse, när han ska komma. Han ska uppenbara sig en andra gång. Detta talar Petrus lite om här. 14 versen, samma kapitel. Ni är lydnadens barn. Låt er inte styras av det begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett allt igenom heligt liv. Liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet, var heliga, ty jag är helig. Här är någonting hos den på nyttfödda människan som förändras. Den som föds på nytt, man lämnar någonting bakom sig. Det är något nytt som kommer in. Det som förr var drivkraften i livet. Att tillfredsställa de egna begären, den egna behovet av att få en det ena eller det andra ersätts av något annat. Va? En längtan att lyda Gud. Att leva ett allt igenom heligt liv. Och det handlar ju inte om att leva i någon slags yttre fromhet, utan det handlar om att vara aktsam om sitt förhållande till Gud. Att leva ett allt genom heligt liv. Att tänka så här, Gud är helig. Jag kan inte leva riktigt hur som helst. Jag vill leva ett avskilt liv. 18 versen, samma kapitel. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck. Kristi dyrbara blod. Petrus, han går vidare här i sin genomgång av det kristna livet och påminner om själva grundvalen för frälsningen. Jesu försoningsverk. Han påminner oss om Jesu blod. Det är obegripligt för en ogudaktig människa det här. Men det är en frälsande kraft för den som tar sin tillflykt till Jesus. Jesu blod. Mot bakgrund av det här då, som vi har gått igenom i första Petrus brev. Det är då som Petrus utropar det här. Va, som jag börjar med egentligen. Det som står i 13 versen. Var därför, mot bakgrund av det här alltså, var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Det är det stora det här för människan, att få leva ett avskilt liv, att få leva ett liv i Guds fruktan, att få leva för Gud. Att avskilja sitt liv. Att vårda och akta sitt förhållande till Gud. Var beredd att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt er hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Det är något som ska uppenbaras i den sista tiden. Jesus ska uppenbara sig en andra gång. Jag tror att vi har fått kallelsen inte bara att överlåta våra liv åt Gud. Inte bara kallelsen att tillhöra Gud. Utan vi har också fått kallelsen att vänta på honom. Vi har fått kallelsen att hålla ut i tro till dess att han kommer. Vet inte vi om vi är kvar när han kommer. Eller om det är andra som får möta honom. Men kallelsen att hålla ut i tro. Den har vi. Att vänta på Jesus. Den har alla på nyttfödda kristna haft den för oss. Alla har haft kallelsen att vänta på Jesus. Och jag tror att det är så med den kristna församlingen. Den kommer att fortsätta den här väntan. Fortsätta sin beredskap för att vara beredd när Jesus uppenbarar sig en andra gång. Vad tror ni om det? Tror ni att det är sant det jag säger? Eller tycker ni att jag svävar ut alldeles för mycket? Gör jag inte det? Jag förvarnar, jag sa att det kanske svävar ut, men jag kanske inte har gjort det. Då fortsätter vi lite med den första församlingens liv och verksamhet. Det har också att göra med Jesu andra tillkommelse. Därför att jag tror att den första församlingen, jag tror att den var, som jag sa nästan inledningsvis, jag tror att den första kristna församlingen var präglad utav det här. De här upplevelserna som lärjungarna hade. Änglarna som kom för att befästa dem i den här uppfattningen och tron att Jesus skulle komma tillbaka. Jesu egen undervisning. Jag tror att tanken om Jesu andra tillkommelse, den var väl förankrad i den första kristna församlingen. Jag är oerhört fascinerad utav det som står i Apostlagärningarna om den första kristna församlingen. Jag är så fascinerad så jag tror att jag nöter ut mina vänner ibland med det. Men jag tror att det är något alldeles särskilt med den första kristna församlingen. Jag tror att det finns någonting där som vi ska se. Det finns någonting att hämta när vi betraktar den första kristna församlingens framträdande och framväxt. Det finns alla anledningar och med friska ögon tror jag närma sig det som framträdde efter Jesu himmelsfärd. Änglarnas budskap och Jesu återkomst, bönen som de bad tillsammans i den övre salen och pingsten. Och jag tror att det är så faktiskt. Att i apostlagärningarna, särskilt där i början, det tecknas en mönsterbild för oss. Jag tror att det är så. Det är meningen att vi ska se någonting när vi betraktar den första kristna församlingen. Att vi ska se att det finns någonting som vi ska ta efter. Det finns någonting som vi ska leva efter. Dagens församlingar, om vi ser oss omkring lite. De har ju likheter med den första kristna församlingen. Det tror jag vi kan vara överens om. Men det finns ganska stora skillnader också. Det finns väldigt stora skillnader. Det första bibelstället som antyder någonting om hur församlingslivet och verksamheten såg ut i den första kristna församlingen. Om man kan säga så, att de hade en verksamhet, det kan man nog säga. Det finns i Apostlagärningarna 2. Det här kan ni utan till, ni som är bibelsprängda, för det är ni, det tror jag. Men vi läser ändå. Det här är första som antyder hur livet i den första kristna församlingen och gemenskapen där och verksamheten, hur den tedde sig. Det är det första som vi stöter på. Och det är Apostlagärningarna 2 och ja, vi kan läsa vers 41. Detta är alltså alldeles efter att Petrus har predikat på pingstdagen. Alldeles efter att en massa människor har kommit till tro, låtit döpa sig och kommit med i den första församlingen. Det som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade det troende antal med inemot 3000. Och så står det så här, de deltog troget i apostlarnas undervisning, den inbördes hjälpen, brödbrytandet och bönerna. Det här är det första som visar på hur livet i den första kristna församlingen var, vad som var viktigt där. Och det vet vi att det finns på något sätt fyra hörnstenar som den första kristna församlingen vilar på livet där. Och det var apostlarnas lära. Det står så i reformationsbibeln. Jag tog det för att jag tyckte det var bra formulerat där. apostlarnas lära. Det var det första. Församlingsgemenskapen var det andra. Brödsbrytelsen var det tredje. Och bönerna, det var det fjärde. Runt detta kretsade livet i den första kristna församlingen. Och det är nog så, om vi ser oss omkring idag, att vi har nog lagt till en hel del. Som vi inte har så mycket glädje av egentligen. Som är mest arbete. Men det här var det som församlingslivet kretsade omkring. Va? Det var de här fyra sakerna. Va? Och jag tycker att om man ska vara lite ärlig så där. Jag sa ju det alldeles nyss att jag har den ambitionen att vara en enkel kristen. Jag vill ha en enkel tro. Jag vill ha en enkel syn på försoningen. Jag vill ha en enkel syn på Gud och församlingen. Jag tycker att det här tilltalar mig väldigt det här. Va? Det här enkla som framträder här. Va? Sen fanns det en del praktiska problem runt som behövde lösas. Det vet vi också när vi läser apostlagärningarna. Men detta var själva grunden. Det var det här man aktade på. Va? Och är det så att det här är en mönsterbild för den kristna församlingen? Det tror jag att det är. Då finns det nog så att det finns en del att rensa bort ur dagens kristna församlingar. Det här borde leda till att vi, kan man säga, omprioriterar i sånt här sammanhang. Kan man göra det? Ja, det tror vi säger så. Omprioriteringar. Vissa avseenden, om vi jämför dagens kristna församlingar med den enkelhet som fanns i den första kristna församlingen, så är skillnaderna så stora så att jag är inne på att vi behöver uppleva en reformation faktiskt. Amen. Och jag säger inte det här på något sätt. Det här är inget, jag riktar inte det här som kritik åt något håll. För på ett sätt så är vi alla del i det här på något sätt. Men ändå är det så. Jag tror att detta vi behöver, och det här som vi ägnar oss åt i våran lilla bönegrupp. Vi ägnar oss åt att beda om just det här. Va? En reformation. En förändring i kristenheten. Ett uppvaknande. Jag fick för mig för en tid sedan. Och jag sa det till några av mina arbetskamrater också. Jag är fundamentalist, sa jag. Det reagerade de lite emot. Ja, men jag är fundamentalist, sa jag. För jag hade gått och tänkt på det ett tag. Ordet fundamentalist. Och jag tror att det är till och med så. Jag tror nästan att jag har plågat vännerna i bönegruppen med det här också. Jag tror nästan jag har nämnt det. Va? Men jag gjorde så här. Jag slog upp det här. För jag tänkte det måste ha en annan betydelse än det här negativa. Jag tror inte att det är ett negativt ord egentligen. Fundamentalism. Jag tror det är ett bra ord. Fast vi använder det lite så att det får en annan klang. Men jag slog upp det. Nu ska ni få höra vad det står om fundamentalism. Om ni inte visste det. Men nu får ni veta det, va? Fundamentalism. Det är ett återvändande till vad man uppfattar som en religions eller ideologis grundläggande och ursprungliga lära. Jag tar det en gång till. Fundamentalism är ett återvändande till vad man uppfattar som en religions eller ideologis grundläggande och ursprungliga lära. Det här är den kristna trons grundläggande och ursprungliga lära. Det kan inte vara fel att gå med det här som en längtan i sitt inre. Vi vill tillbaks till det här. Va? Vi vill tillbaks till det enkla. Vi vill tillbaks till det som är grundläggande. Och jag tror inte att det är så. Det är inget nytt vi behöver, det tror jag inte. Det har jag aldrig trott. Det är inte något gammalt vi behöver heller. Det har jag inte heller trott någon gång. Utan jag tror att vi i kristenheten idag, vi behöver förnyas inför det vi har. Vi behöver förnyas inför det som är skrivet en gång för alla. Jag tror att det är så. Och jag tror att det är så när det gäller vårt förhållande till detta att Jesus ska komma tillbaka. Vi behöver ingen ny sanning. Vi har sanningen, Jesus ska komma tillbaka, men kanske att vi behöver förnyas inför det. Kanske vi behöver friskas upp inför det här så att vi, ja, ni förstår vad jag menar, va? Apostlarnas lära, det var den allra första punkten här på de här fyra fundamenten i den första kristna församlingen. Jag tror inte jag hinner med alla fyra, men vi tar väl så långt vi hinner. Vi vet inte riktigt hur undervisningen bedrevs i den första kristna församlingen. Vi vet inte det riktigt. Vi vet inte hur det såg ut. Det står inte så där våldsamt mycket om det. Vi förstår att man läste och bearbetade gamla testamentets skrifter. Det var ju de hade, va? Det förstår vi att de gjorde, va? Att de ägnade sig mycket åt skriften. Det ska vi också göra. Det är ju grundläggande för oss, va? Vi måste ju veta vad det står i Bibeln. Det måste vi veta. Vi måste hålla reda på vad det står här, va? Men vi vet att Petrus direkt efter pingstdagen, vi vet att han trädde fram och hänvisar till profeten Joel. Det här är en profetia som har gått i uppfyllelse. Det är det ni ser, va? Det är en profetia som har gått i uppfyllelse, va? Det finns någonting som jag tycker är väldigt härligt faktiskt. Och det finns ett återkommande tema i Petrus förkunnelse. För att det finns en del av Petrus förkunnelse med i apostelgärningarna. Det finns någonting som han tar med varje gång som han säger någonting. Andra kapitlet, 24 versen. Då säger Petrus om Jesus: men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Vers 32 i samma kapitel. Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå. Vi kan alla vittna om det, säger han. Tredje kapitlet, den 15 versen. Men en bit in i versen. Men Gud har uppväckt honom, Jesus alltså, från de döda. Det kan vi vittna om. Fjärde kapitlet, den 10 versen. Då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda. Och vers 33, samma kapitel. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått. Och det fick alla riklig del av Guds nåd. Femte kapitlet, vers 30. Våra fäders Gud uppväckte Jesus som ni hängde upp på en träpåle och mördade. Jag tror att det här var nog ett huvudstycke, tror jag, i undervisningen och förkunnelsen i den första kristna församlingen. Det här slog man fast med väldig kraft. Jesus har uppstått. Jag tycker det är skönt att vi också kan påminna oss det, va? Han har uppstått. Den som ska komma tillbaka en gång, det är samma Jesus. Det är den som Petrus talar om, som har uppstått. Det är han som ska komma tillbaka. Som änglarna sa till lärjungarna vid Jesu himmelsfärd: denne Jesus som ni har sett fara upp. Det är han som ska komma tillbaka. Det är ju så här idag att vi får nästan konstatera att i undervisningen i Guds ord idag i församlingarna, den är inte så viktig längre. Jag, som jag sa förut, jag kommer ju ur pingströrelsen. Och jag är fortfarande, som jag sa i början, jag är fortfarande tacksam över det. Över att jag har bakgrunden i pingströrelsen. För att jag har upplevt att det har funnits en väldig öppenhet i pingströrelsen. För i alla fall det var så förr när jag växte upp. Det fanns en väldig öppenhet för vad Gud sa i sitt ord. Det fanns en väldig vilja att leva livet och inrätta församlingen med Bibeln som grund. Men det ser inte ut så riktigt, va? När jag växte upp, det var ju bibelstudier i kyrkan. Det var ju varje vecka så var det bibelstudier. Det var bibelstudieveckor på våren, det var bibelstudieveckor på hösten, va? Apostlarna i Jerusalem, de ägnade tid och kraft åt att förkunna och undervisa. Och folket i församlingen, de deltog troget. Jag tycker det här är jättebra. De samlades omkring det skrivna ordet. Jag skulle vilja säga någonting om församlingsgemenskapen också. När jag återvänder till pingströrelsen igen. Vi har haft en tradition i förkunnelsen i pingströrelsen om tiondet. Tiondegivandet. Egentligen är det någonting som hämtas ur det gamla förbundet. Men det har ändå förkunnats då i försvarat som en biblisk princip. Jag vänder mig inte mot det på något sätt, va? Men om vi läser Apostlagärningarna om den första kristna församlingen lite mer förutsättningslöst, va, så är det en annan princip som framträder, och den är så radikal så att jag förstår att man inte har förkunnat den så där riktigt. Apostlagärningarna 2. Vi tar ett par bibelställen här. Man ska bara se vad klockan är. Två och 44. Det står så här. Det troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt i brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Fjärde kapitlet, vers 32. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Det är lite jobbigt att läsa det, visst är det? De hade allting gemensamt. Ingen betraktade någonting som sitt. Ska vi smaka på det lite? Vers 34 av samma kapitel. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och la ner den vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Jag är ju inte så radikal så att jag menar att vi ska inrätta våra liv på det här sättet. Så radikal är inte jag. Radikal är jag, men inte så radikal. Men kanske att vi skulle må bra av en lite annorlunda syn på det materiella. Och kanske att vi skulle se det här också, att det som lyser fram, de var ett hjärta och de var en själ. De var mera som en familj, skulle man kunna säga. Jag tycker det är väldigt tilltalande. Jag tycker att det här är någonting som vi behöver ta till oss. Vi kanske ska tänka lite mer på omsorgen om varandra. Det kanske ni gör redan, men jag säger det till mig då, att jag får tänka lite mer på omsorgen om mina syskon. Nu är det 4 minuter kvar till 12, är det så? Jag säger något snabbt bara om brödsbrytelsen. Det skiljer sig från allt annat vi äter. Det höll de fast vid. De deltog troget i det här i första församlingen i Jerusalem. Det skiljer sig från allt annat. Inte för att det innehåller något annorlunda, utan därför att man betraktar det på ett helt annat sätt än allt annat man äter. Va? Det är något helt annat. Va? Och det verkar som att man samlas mycket hemmen för att fira nattvard med varandra. Vi kanske behöver fundera över om vi kanske skulle fira nattvard oftare. Vi kanske ska fundera över om vi kanske skulle fira nattvard på ett annat sätt. Vi kanske skulle vårda det lite mer. Jag tror att de gjorde det. Ja. Men jag skulle vilja säga så här som en avslutning. Jag hinner inte med bönerna. Det tar vi med nästa temadag om jag får stå här då. När vi deltar i nattvarden så är det så här. Det finns en bekännelse i det. Ja. Och det tror jag att de var medvetna om i Jerusalem också. Vi bekänner vår tro på Jesu offerdöd. Vi förkunnar hans död. Det gör vi varje gång som vi delar nattvarden med varandra. När vi delar brödet, då bekänner vi vår tro på att det var nödvändigt att Jesus utlämnades för att dö. Det bekänner vi när vi delar nattvarden med varandra. När vi delar vinet, då bekänner vi vår tro på att Jesu blod rena från all synd. Och det är också en måltid, och det här får bli avslutningen då. Det är också en måltid som har att göra med vår väntan på Jesus. Därför att vi ska fortsätta att samlas omkring nattvarden till dess att han kommer. Så är det. Vi firar åminnelse av Jesu död till dess att han kommer. Det är många som har firat den här för oss under århundraden. Om Jesus dröjer så är det många som ska fira nattvard med varann också i framtiden. Men i detta att vi samlas omkring brödet och vinet och vi tänker på Jesu försoning, vi tänker på att det är hans kropp, vi tänker på att det är hans blod, då förkunnar vi också hans död till dess att han kommer. Jag tror att det är så här, älskade vänner, bröder och systrar. Jag tror att vi vill vara redo när Jesus kommer. Jag tror att det är så. Vi vill leva ett sånt liv i gemenskap med Gud så att vi är redo när Jesus kommer. För han ska komma tillbaka på samma sätt som lärjungarna såg honom fara upp. Han ska komma tillbaka synlig. Alla ska se honom. Amen, säger jag där. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas inför ditt ord. Vi tackar dig för att vi får vara en skara som väntar på dig. Vi tackar dig för den gemenskap vi får uppleva med varann. I Jesu namn. Amen.